Något som kallas ett historiskt avtal har nåtts för världens första omfattande lagar för att reglera artificiell intelligens. Detta skedde efter 37 timmar långa förhandlingar i förra veckan mellan EU-parlamentet och medlemsstaterna i EU. Och för att vi ska få klarhet i detta, var vi står, var vi kommer ifrån och vad som gäller nu, så vill jag passa på att bjuda in Evelina Antila. Evelina är en framstående jurist och riskkapitalist med djup insikt i AIs etiska och legala landskap. Så vi kommer att diskutera EU AI Act, hur den kommer forma den europeiska framtiden för AI, vad som gäller nu, vilka utmaningar och möjligheter vi står inför och också hur det här påverkar hennes roll som investerare, som vd för riskkapitalbolaget Wall Street och också då europeiska startups. Så låt oss dyka rätt in i ett samtal med Evelina Antila. Välkommen tillbaka till det numera AI Sweden podcast.
Ja, tack så jättemycket. Det känns väldigt kul att vara tillbaka.
Så Evelina, jag reach ut till dig väldigt fort i slutet av förra veckan, just för att vi såg att de här förhandlingarna kring EU AI Act ändå tog väldigt lång tid och moddades länge, men det kom ut en slutprodukt sent fredag eftermiddag eller fredag kväll efter, jag tror att det blev 37 timmars förhandling till slut för ja, någonstans över 100 pers.
Gud, vilken vecka och egentligen vilka veckor vi har haft. Bara senaste tiden. Jag tänker också det som har hänt. En såpopera som vi bevittnade under en vecka här kring OpenAI. Och den sparkade vdn som sen kom tillbaka. Och en jätterunda som annonserades igår kring franska startupen Mistral. Men som nästan lite hamnade i skymundan nu för de här nya uppdateringarna från EU.
Och sen har vi Gemini, Google, så att det är verkligen en intensiv tid i AI-världen. Och varför jag ville ha med dig precis här är för att du har så många värdefulla perspektiv när det handlar om detta. Dels är du jurist i grund och botten, du är riskkapitalist, du är entreprenör, du har jobbat med liksom delarna av de etiska och legala aspekterna av AI under en väldigt lång tid nu. Och är lite av en, har blivit en go-to-person. Så Evelina, det som jag gärna vill, där jag vill börja är verkligen, hur hamnade du i juridiken, de legala aspekterna av just AI, när juridiken har så himla mycket att jobba med?
Ja men precis. Ja, men jag har ju en bakgrund som utbildad jurist. Och sen så jobbade jag länge som advokat. Men lämnade faktiskt den branschen och hoppade på en AI-startup 2016-2017, åren går, egentligen i förra AI-hypen och var med och byggde upp ett av de, skulle jag säga, liksom ledande nordiska AI-bolagen. Så det var en lite före i sin tid, men vad vi gjorde var att vi byggde en plattform för att kunna bygga AI-system utan att för den skulle vara AI-experter, så att bygga liksom AI-modeller. Och det här var då 2017, jag var där ungefär 4 år och var med och byggde upp den verksamheten som så småningom såldes. Men under den tiden så blev det ganska tydligt för oss alla där och då att det här kommer innebära många etiska och legala utmaningar. Och jag hade kommit till den startupen med just juristhatten, och då blev det lite naturligt att med en form av, jag vet inte, moraliska kompass som kanske jurister får, att de frågorna hamnade på mitt bord, och det var också någonting som jag var väldigt intresserad av. Så att det var frågor som vi inte bara liksom arbetade med internt, utan också någonting som jag externt engagerade mig i liksom samhällsdebatten kring de frågorna. Och sen det som hände egentligen nu senaste året, där vi har sett de otroligt stora framgångarna inom just AI-utvecklingen, så har ju de här frågorna accelererat och på nytt verkligen hamnat i ett nytt ljus och på ett mycket mer praktiskt plan också. Där vi tidigare hamnade i en lite form av abstrakt diskussion kring de här frågorna. Men nu är det här och nu och på riktigt. Och jag tror att det är också den stora vinningen i det som har hänt senaste året. Att den här säkerhetsdebatten har verkligen kommit till hela allmänheten. Men jag lämnade så småningom det AI-bolaget och är numera sedan drygt 2,5 år tillbaka investerare. Jag är vd på ett riskkapitalbolag som heter Wall Street. Vi investerar i tidiga startup. Och för oss är ju nu allt som händer inom AI-utvecklingen super, super spännande. Vi tittar ju på nya typer av möjligheter och bolag att investera i. Och vi jobbar också väldigt mycket med våra egna portföljbolag i att se till att de blir AI-enabled.
Den delen ska vi komma in på här, för att det är klart att det här påverkar er, hur ni tänker, hur det påverkar startups och det påverkar innovationen. Men först och främst så, all den här snabba utvecklingen har ju lett till det vi såg eller det vi har sett och den diskussionen, samhällsdiskussionen som har varit. Och någonstans har det kommit ut i det här EU AI Act. Och det var den slutförhandlingen för detta i slutet av förra veckan. Men om vi börjar där, från ditt perspektiv, vad är EUs AI Act?
Ja, men, och grejen det man ska komma ihåg är att det här är ju faktiskt någonting, ett förslag som har tröskats i EUs instanser de senaste 2 åren. Det var ungefär 2 år sedan som det första förslaget kom. Och det handlar ju om att EU vill ta ett gemensamt grepp på den här typen av utvecklingen och de konsekvenser och risker som det för med sig. Så det handlar om att se till att värna om rättigheter, integritet, mänskliga rättigheter. Säkerhetsfrågor samtidigt som man vill göra en miljö för innovation och utveckling på ett sätt som rimmar med EUs värden. Och det är ju någonstans, EU består av 27 medlemsstater, det finns ju en väldigt positiv effekt av att också ta ett enat och gemensamt grepp om de här frågorna och att vi inte i slutändan hamnar med 27 olika lagstiftningar. Så att här kan ju vi faktiskt bli stora tillsammans inom Europa. Och någonstans är det också viktigt att komma ihåg att det här är ju liksom, det finns en anledning till att vi diskuterar de här frågorna på den här typen av nivån. Vi har varit här tidigare i form av big data. När de här sociala plattformarna kom för, ja, vad blir det, drygt 10-15 år sedan. Så var det ju inte så att de liksom techledande bolagen tänkte att nu så ska vi skapa sociala plattformar som negativt kan inverka på val eller skada tonårstjejer. Men here we are. Vi har upptäckt att de här algoritmerna kan faktiskt få nästan ett eget liv och påverka på sätt som vi inte hade kunnat förutse från början. Och det är någonstans nu med AI-utvecklingen där vi ser att det här är en ännu kraftfullare teknologi som kan få ännu större effekter och oanade konsekvenser. Och det här vill man ju nu faktiskt förutse och hantera på förhand innan vi står där med skägget i brevlådan. Så någonstans är det ju sprunget också ur det, och vi har också haft en tradition inom Europa i att värna just om personlig säkerhet. Vi hade GDPR som lanserades 2018. Så det här rimmar mycket med det. Och så ska vi komma ihåg att det här är ju inte bara Europa som tänker på de här frågorna. Utan president Biden har ju utfärdat en order i USA kring att det här är AI-etiska och legala frågor. Det är något som ska stå högt på agendan. Och vi ser det även hända på andra håll, till exempel i England. Så det är liksom uppkomsten till de här frågorna. Och för 2 år sedan så tog man då fram ett förslag, och som jag nämnde så har det tröskats igenom i de olika EU-instanserna. Sen så snabbades det här på lite grann av för ett år sedan när vi fick då OpenAI's ChatGPT och den lanseringen där vi ju fick se de här grund foundation models som påverkade på ett helt annat sätt. Och det gjorde både att man behövde ta ett förnyat grepp om den här lagstiftningen. Men också titta på, de här frågorna måste vi någonstans komma i mål med. Och det blev ju det lite som var slutklämmen här som vi såg i fredags förra veckan. När man in i det sista försökte då finna en politisk överenskommelse kring de här frågorna. Och det precis som du nämnde så hade ju det föregåtts av otroligt då 36 eller 37 timmars förhandlingar mellan representanterna från de här EUs 3 maktcentra, EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Och det här har ju också varit någonting, det är ju under spanska ordförandeskapet nu, det här har ju varit en fråga som har varit viktig för dem också att driva i form av att vi ska komma i mål. För det man riskerade genom att de här förhandlingarna inte skulle komma i mål är att det inte skulle hinna röstas igenom till nästa år när vi har ett EU-val. Och då skulle en sån försening potentiellt också kunna egentligen förhindra att vi fick fram någon typ av lagstiftning. Men det man kan säga om i fredag så var det var liksom som gjorde att det tog lite tid att komma överens, så var ju det bland annat nivån för reglering kring de här grundläggande AI-modellerna för generella ändamål som jag nämnde. Och det är ju då sådana här modeller som bland annat ChatGPT bygger på. Och här fanns en oro för en allt för hård reglering. Jag nämnde det här tidigare med att vi har haft några väldigt spännande veckor här. Det känns som att man har levt nästan i en såpopera. Men jag tycker att det som satte fingret på hela den här stora frågan, om man tänker då OpenAI och allt som hände med styrelsen och den sparkade vd:n och sådär. Det var ju någonstans att vi har två falanger i form av att en väldigt liksom, pro-idealism och AI-säkerhet och att hela tiden värna om de etiska frågorna. Och å andra sidan en falang som vill springa snabbt och accelerera och som ser att det här är en fantastisk teknik som vi behöver springa snabbt på. Det kan hjälpa till att lösa de stora utmaningarna vi står inför. Och sen ska man inte komma man ska inte missa att någonstans finns det också liksom, det är drivet också av kapitalism i form av att det är ett pågående AI-race och man vill inte hamna efter. Men den diskussionen färgade ju sen av sig också i de här förhandlingarna i EU, där en av då stötestenarna var just frågan hur hårt ska verktyg som ChatGPT regleras? Och där man just var orolig för att en alltför hårdhänt reglering skulle skada utvecklingen då av europeiska tjänster och nya potentiella utmanare till de här stora techledarna. Sen så var en annan omdiskuterad fråga, det var ju just den här möjligheten att använda ansiktsigenkänning på allmänna platser. Och där har man ju just haft den här integritetshänsynen som har diskuterats mellan olika parter då. Och där man faktiskt till sist gick med på att låta tekniken användas i några fall. Så det blev liksom inte det här generella undantaget, utan det finns vissa typer av situationer där man då tänker att det ska kunna vara tillåtet. Och då är det ju sådana här väldigt specifika liksom, brottsbekämpande myndigheter som man bland annat ska kunna använda för biometrisk fjärridentifiering i realtid och så vidare. Och för att förhindra terrordåd. Och sen så var det även då frågor kring ansvarsfördelningen. Vem ska ha tillsyn och hur ska liksom styrningen se ut på både EU-nivå men också nationell nivå. Så det var ju liksom inga små frågor som diskuterades här i det sista. Och det man kan komma ihåg är ju också att det är ju en politisk överenskommelse. Det här ska ju nu ytterligare tröskas igenom av tjänstemännen som noga ska analysera den här kompromissen för att försäkra sig om att det ändå inte då kommer hindra Europas förmåga att utveckla sin egen AI-teknik. Och sen så, när vi då har så småningom ett slutligt förslag på plats så ska ju det då godkännas, och när det formellt då har blivit tillämpligt, det räknar vi ungefär om 24 månader, så troligen under första halvan av 2026. Men som sagt, även om det är några då formalia delar kvar, så ska man ändå komma ihåg att det här är ett stort steg framåt, det som hände i fredags. Vi är liksom ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI. Och det här är ju världsunikt. Det finns ju inte någon annanstans i världen där man har tagit det till den här nivån ännu.
För det som du säger här nu är ju väldigt intressant. För när du säger att det kommer tillämpas, ja, det sa 24 månader då, att vi kommer vara inne i kanske tidigt 2026. Och så har vi sett den väldigt snabba teknikutvecklingen bara de senaste 12 månaderna, i vissa fall senaste månaderna och veckorna. Så funderar man ju ofta på hur liksom relevans den här lagstiftningen ska vara. Och samtidigt har det varit väldigt viktigt för EU att vara först på detta. För man har tagit den här att vi vill ta en aktiv ställning. Så på vilket sätt skulle du säga att EUs tillvägagångssätt för AI-reglering skiljer sig från andra aktörer som USA eller Kina eller till och med Storbritannien?
Ja, men jag tycker att du verkligen sätter fingret på en väldigt viktig fråga här. För att det är ju såklart jättesvårt att reglera en sån här typ av teknologisk utveckling. Och det är därför någonstans att det blir så viktigt att man hittar teknikneutrala regler och verkligen tittar på konsekvenserna. Och som du säger, låt säga att vi hade haft en snabbare regleringsprocess och hade fått en EU-lagstiftning på plats mycket, mycket snabbare. Och sen kom lanseringen av ChatGPT efter det. Vad är det som säger att vi inte har något av den här typen av otroligt teknologiskt skifte som händer om 6 månader, om 12 månader? Det är ju jättesvårt att förutse. Samtidigt så lever ju vi nu faktiskt i en värld där det sker legala och etiska övertramp. Alltså nu när vi pratar av både din och min data. Vi vet ju att de här stora grundmodellerna har delvis tränats på olovlig data. Man har skrapat webben till exempel. Och det är ju frågor inte bara om, liksom, om persondata, utan det är ju även upphovsrättsfrågor. Och det här har ju fått effekter i samhället på väldigt många olika sätt. Ta till exempel den här strejken som vi hade tidigare i år i Hollywood. Som var ju egentligen sprunget av att oroliga arbetare för vad som den här utvecklingen kommer föra med sig. Vi ser också pågående tvister i domstol kring just de här upphovsrättsfrågorna. Där rättighetsinnehavare stämmer utvecklarna av de här AI-modellerna för att man just påstår att det har begåtts upphovsrättsintrång. Vi ser ju också nu i bara där vi är i Sverige en ny typ av våg av reducering i arbetsstyrkor. Stora techbolag som går ut och behöver säga upp en stor del av sina personalstyrkor. Och det tror jag inte bara är drivet av att vi befinner oss i en lågkonjunktur eller hur man nu ska benämna den miljö vi befinner oss i. Utan det är mycket sprunget också av det här teknikskiftet. Och att man kan effektivisera både produktion och sitt arbete generellt. Och det tror jag i en större utsträckning att vi kommer se framåt också. Så alla de här frågorna har vi på något sätt nu haft uppe och sett att nuvarande regelverk som vi har träffar ju förvisso väldigt mycket av det som AI för med sig. Men det har också uppstått tydliga luckor i lagstiftningen där man ser att den här kraftfulla teknologin har vi inte tagit höjd för tidigare. Så nu måste vi på något sätt ha något horisontellt regelverk som kan gälla generellt för hur man får utveckla och hur man får använda AI. Och då har ju lagstiftaren och EU sett att här behöver vi faktiskt visa guidning. Men sen så har vi ju att förhålla oss till just den här lagstiftningsprocessen som tar tid. Det går inte att bara smälla upp en sån här typ av lag så snabbt. Utan det behöver stötas och blötas. Vilket är positivt också i att man har den typen av tradition att ändå utvärdera konsekvenserna av lagstiftningen.
Mm. Och där ska vi säga att EU har då tagit någon form av riskbaserat system där man bedömer kring risker för hälsa, för säkerhet, för mänskliga rättigheter, den personliga integriteten. Och sen också att man försöker ta fram definitioner av tekniken. Och det här kommer ju ha en riktig påverkan såklart. Nu har man någonting, nu, även om det kommer stötas och blötas, så har man en form av fingervisning på vart det här kommer ta vägen. Hur påverkar det dig och det ni gör, så dig som investerare, och när ni tittar på då innovation? Kommer det påverka Europas innovationskraft, på vilka lösningar vi bygger, på vilka AI-modeller vi väljer att arbeta med? Eller hur ser du på det?
Ja, men jag tycker så här att hela intentionen med AI Act är ju på något sätt att man ska kunna ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Man ska kunna innovera samtidigt som man tar höjd och beaktar mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor. Och det tror jag verkligen på. Man måste kunna göra det. Men det är klart att det här får påverkan, och det är ju någonting som, även om lagen inte är tillämplig här och nu, så är det ju dags att börja förbereda sig redan nu. För vi vet ungefär vad för typ av krav som den kommer föra med sig. Allt ifrån dokumentering, transparens, rapportering, till att det är vissa typer av applikationer eller användning av AI som inte kommer tillåtet alls. precis som du var inne på så har ju EU delat in AI-användandet och utvecklingen utifrån den här riskbaserade modellen där man har just oacceptabla system och användningar till en gradering i form av att det är hög risk, låg risk eller inga liksom, typer av krav alls annat än typ transparens. Så att, under det spektrat kommer man ju behöva förhålla sig till och någonstans kategorisera sig själv och se vad är det vi gör. Om man tittar på startups så tänker jag, alltså dels så tror jag så här, det här gäller ju inte bara Europa, det här kommer ju hela världen faktiskt behöva förhålla sig till. Det har vi ju sett på GDPR, att det får ju effekter för alla som vill rikta sig mot den europeiska marknaden. Men jag tänker när det gäller troliga effekter på startups, då kan man ju, givet nu vad man har någonstans liksom pekat hur sådana här grundmodeller ska hanteras, så kommer det ju krävas en ganska detaljerad transparens kring hur man har tränat de här modellerna. Och det är ju klart att det kan sakta ner farten utvecklingen. Och framförallt för mindre team tror jag. Eftersom man kommer behöva förhålla sig till mycket mer compliance helt enkelt. Och då framförallt transparens. Och det är ju klart att större spelare som Google, som har helt andra typer av resurser, kan hantera de typen av frågorna på ett mycket effektivare sätt. Så att jag tror att det kommer sätta större press på bolag och på mindre team. Men samtidigt, alltså jag tänker det här, nu annonserades ju nyligen kring den här investeringen, ytterligare investeringen som har gjorts i Mistral. Och där någonstans så gjordes ju det i ljuset av att man visste att det kommer komma en EU-reglering. Så att jag tror att investerare ser nog att det här är ändå en typ av risk som är kontrollerbar. Så det känns ju inte som att det har liksom på något sätt stannat upp. Varken i form av liksom finansiering eller i utveckling. Och jag tänker också att som startup, börjar man tänka på de här frågorna redan nu och även som storbolag, så tror jag att det kan innebära försprång i form av att man har de här frågorna redan nu framför sig. Och alltså, i den bästa av världar så EU slår ju sig lite för bröstet här och tänker att den här typen av lagstiftning kan ju faktiskt bli ett blueprint för andra länder när de ska sätta sina lagstiftningar. Och hamnar man nu på en bra och rätt nivå, det är ju liksom vad är bra och vad är rätt nivå. Men just kring regleringen, i att det inte blir för besvärligt, utan faktiskt blir positivt i form av att just en guidning kring hur man kan använda de här typen av tjänster och system framåt, så tror jag just att det kan vara en konkurrensfördel även för Europa då, trots att man har ett regelverk som går lite längre än andra nationer. Men det jag också tänker är, utifrån en investerares perspektiv, så tänker jag två saker just nu, och det är egentligen inte kopplat bara till regleringen. Om man börjar med bara tekniken i sig, så det går ju så himla fort just nu. Och det är ju också att tidigare så var ju den här typen av teknologi en USP i sig. Och det är kombinerat med fart, alltså att snabbt komma ut i marknaden och vara väldigt liksom exekutiv i det. Det var ju någonting som var en konkurrensfördel. Idag så är det ju inte det på samma sätt. För nu är tekniken tillgänglig för alla. Och liksom kostnaden för den här typen av intelligens går ju mot noll. Och det gör ju också att försvarbarheten blir inte densamma som tidigare. Så att för startups är det ju otroligt viktigt nu att tänka på just hur man bygger vallgravar, så kallade modes. Hur ser man till att man inte blir en funktion, en feature som Google eller någon annan storspelare ändå kommer implementera i sin liksom suite av produkter. Så det är någonting som man behöver fundera på. Vad är det som kommer vara just det som gör att man står ut framåt? Och det kanske kan vara just proprietär data. Och om man tänker AI Act, hur det påverkar investerare, så tänker jag ganska mycket på affärsmodellerna. Nu som sagt så byggs ju de här AI-modellerna i viss mån just på olovlig data. Låt säga att om det finns tydliga krav framåt på att du faktiskt behöver betala för det när du tränar datan på ett helt annat sätt än vad det görs idag. Vad kommer det innebära för affärsmodellerna? Det tror jag kommer ha en ganska stor effekt. För någonstans idag så har vi ju lite Napster-era. Om man tänker på vad som hände i musikindustrin. Där det började med liksom piratkopiering och sen gick man över till någon form av Spotify-modell helt enkelt. En licensmodell. Och jag tror att vi kanske kommer se liknande utveckling här i att man går just från en Napster-era till en Spotify-era när man tittar på datan. Men det vet vi samtidigt inte. Så att jag tror att många investerare just nu är lite avvaktande och fokuserar framför allt på sin portfölj och ser till att bolagen som man har investerat i börjar använda AI. Och jag tror att det är det som är hela nyckeln till så här, hur står man ut och hur får man den här competitive edge? Jo, det är ju att hela tiden gå tillbaka till hur bygger man framgångsrika bolag. Man fokuserar på problemet. Och det här var ju något som man hade innan generativ AI. Alltså man utgick från liksom problemet och kundens behov. Och sen så är ju AI en teknologi som kan användas på ett väldigt, väldigt effektivt sätt när man bygger bolag. Så att jag tror att det hela tiden titta på det och hur man kan operationellt använda AI. Och det hörde jag faktiskt en private equity-firma som jobbar med mycket mer mogna bolag prata om också. I att där har man ju börjat verkligen titta på operational AI i form av effektivisering. Och då, att egentligen titta på, okej, om vi utgår från enterprise sales och så tittar på hur ser säljteamet ut. Vad lägger säljteamet sin tid på idag? Och låt säga att det är då till väldigt stor del kundmöten. Då kan man ju liksom utifrån den här charten som man mappar upp, vad är det man lägger tid på, mappa det mot AI-verktyg och på så sätt effektivisera sin verksamhet. Och det tror jag kommer ju just leda till det vi ser på bland annat nu Spotify, Klarna. Att man tydligt säger att vi ska börja använda AI i verksamheten. Det kommer också innebära att vi behöver inte vara lika många som vi har varit tidigare. Så det är väldigt spännande tider för investerare. Vi ser ju till exempel att teamen, vi går in i ett otroligt tidigt skede. Men vi ser att teamen inte behöver vara lika stora nödvändigtvis som det var tidigare. Det gör ju sin tur att man inte heller behöver resa en lika stor runda som tidigare krävdes. Det är som sagt spännande tider.
Mm. Ja, men verkligen. Och många av de delarna som du nämner här är också att en hel del av de här sakerna har hänt tidigare. AI är så mycket mer än den generativa AI. AI är så mycket mer än bara foundation models. Och för de som vill titta på det så finns det en jättebra föreläsning av Andrew Ng från Stanford tidigare, och där han tittar på det uppskattade värdet av tekniken, och där han fortfarande menar på att om vi tittar på tillämpning av AI i industrin eller i olika organisationer så är fortfarande supervised learning och tillämpning av supervised learning, speciellt på specifika problem, det största värdet. Sen vet vi att tillämpningar av generativ AI kommer att öka. Men att vi har gjort delar av det här innan, när det handlar om regleringen, så kan vi titta på medicinteknik där vi också har någon form av riskbedömning av hur det funkar, och vi behöver gå igenom en form av märkningsprocess. Så att jag tycker att det du nämner här kring att bygga förtroende och använda den europeiska plattformen för att bygga förtroende för sina tillämpningar just nu och förtroende för den data man använder är ett så himla bra perspektiv. För att det kan göra att det finns en stolthet i det europeiska. Så Evelina, det här är tack för inspelet. Vi kommer återkomma till dig relativt snart också för att prata mer om rena investeringar i AI-bolag. Titta på innovationskraften i Sverige också i vad ni ser för trend när det handlar om startups. Och det är ett avsnitt som vi kommer göra relativt snart igen. Men tack för att du är med och tack för att du är med och delar dina tankar kring AI Act, och vi går en väldigt spännande framtid till mötes, får vi säga.
Ja, verkligen. Tack själv. Väldigt, väldigt kul att diskutera de här frågorna.
Och ni som lyssnar, om ni vill veta mer om Evelina, vad gör ni då, Evelina?
Ja, då får ni jättegärna mejla mig oss på evelina@weststreet.se, eller så kan man ta kontakt med mig på LinkedIn.
Tack så mycket för idag. Vi hörs snart igen.